Välkomna till Skånes taltidning nummer 34 2024 med utgivningsdag torsdagen den 22 augusti. Solen gick upp 5.54 i morse och går ner igen 20.25 ikväll. I studion Åsa Kjellman Arisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström och det här är våra rubriker.
Coronaviruset ökar igen, men från låga nivåer. Och smittskyddsansvariga håller extra koll på viruset Mpox efter utbrott i centrala Afrika.
Sveriges bästa synskadade friidrottare missar Paralympics i Paris. En liten grämelse, för nu blir formen allt bättre.
En betydande ögonforskare har gått bort 101 år gammal. Claes-Henrik Dohlman har kallats för den moderna hornhinnevetenskapens fader.
Öppnat och stängt med italiensk och balkaninfluerad mat samt currygeet.
Skapa konst, se konst och utveckla sig som konstnär. Ja, det gjorde synskadade konstnärer och konsthantverkare från hela landet i Skåne i helgen.
En klarsynt cyniker och ordmagiker i svart basker och kostym. Författaren Fritjof Nilsson Piraten är huvudpersonen i veckans avsnitt av sommarserien Skånska personligheter.
Så har vi en rättelse.
Evenemangstips med arkeologidag och teateröppning.
Och därpå kalendern med Paralympics, finkamp och spettkakstävling.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt referat och ändringar i busstrafiken. Och den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne. Och sist, redaktionsrutan.
Antalet personer som blir sjuka i covid-19 har ökat under juli och augusti i landet, men detta från låga nivåer. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, mäter förekomsten av viruset i avloppsvattnet från många städer och där ser man en ökning på flera håll. Bland annat i Helsingborg, skriver Dagens Nyheter. När det gäller vaccinering mot covid-19 så kommer en uppdaterad variant av vaccinet i oktober. Och den som vill vaccinera sig uppmanas att vänta tills årets kampanj kör igång i Region Skåne 15 oktober, uppger Sydsvenskan. De som rekommenderas vaccinera sig i höst är alla över 65 år samt medicinska riskgrupper i åldrarna 18-64 år. Under den senaste veckan har också ett annat virus uppmärksammats. Mpox kladd 1, detta efter ett utbrott i centrala Afrika. I Stockholm har den första personen utanför den afrikanska kontinenten konstaterats ha smittan. I ett pressmeddelande skriver Smittskydd Skåne att de följer utvecklingen men att de inte tycker att man behöver oroa sig. Virussjukdomen kan orsaka blåsor och feber, men de flesta blir inte allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har också kommit med rekommendationer på sin hemsida för den som reser till eller från ett område där smittspridning av Mpox pågår.
I förra veckan togs truppen till Paralympics i Paris ut. Sveriges bästa synskadade friidrottare, längdhopparen Tobias Jonsson, är inte uttagen till det han hoppade skulle bli hans fjärde Paralympics.
Ja, alltså det var ju lite väntat faktiskt. Det har ju varit en knackig säsong och jag vet inte varför jag inte fått resultat. Det finns ju många aspekter varför jag inte hoppar långt. Det kan vara mycket skador, mycket saker som gör att jag inte kommer upp i nivån och tyvärr, ja, bommade fotplats valgren. Jag var tvungen att hoppa 6.55 och jag var en bit ifrån. Jag vill ändå åka dit och prestera. Jag vill ju vara där och slåss mot medaljerna. I början på sommaren var jag inte ens närheten. Men idag, det känns någonting bra på gång. Men ja, så är idrotten. Jag har inte levererat och då kan man inte förvänta sig att man kommer att bli uttagen heller.
Så sent som i maj så var du 8 i VM-finalen i T12-längdhoppet som det kallas där. 5.99 som bäst. 8 i världen då. Borde du inte Med tanke på hur bra du brukar vara i slutet av säsongen, har du ett läge att hoppa längre i Paris då? Eller hur tänker du?
Absolut. Och ja, de senaste träningarna jag gjort nu har jag luggat ungefär en halv meter längre. Så successivt har det blivit bättre och bättre. Och sen bara, pang, nu börjar hända saker. Så självklart, det var ju Paris jag skulle vara som bäst. Men ja, man måste ju klara en gräns för att få en fotplats. Får man inte det så blir man inte uttagen. Och ja, det är som det är.
Ja, besvikelsen över att inte bli uttagen, det har tydligen inte fått dig att fundera på att lägga av och skrota säsongen, för du är i Borås nu för att tävla i Folksam Grand Prix.
Exakt.
I just längdhopp.
Precis, och jag är faktiskt taggad. Ja, men det är alltid kul med Folksam Grand Prix. Hoppa med grabbarna i längden, icke-para och sen med para. Det blir lite folkfest och jag gillar ju det. Det taggar igång mig och jag blir glad och lätta på axlarna. Jag levererar bra på träningarna nu. Ja, som sagt, det känns någonting bra. Jag börjar springa riktigt fort och hoppa bra.
Attan sa att du inte ska till Paris som börjar snart då?
Ja, lite så. För det gräver mig faktiskt lite. För första två veckorna då var man ju efter kvotplatsen. För då hade man ju känsla att jag kört. Även när jag får beskedet att komma, då känner man att det är kört. Då var man ju ganska lätt att tänka om på vad fan, det är inte jag där. Jag älskar ju friidrott, så jag gillar att tävla och allting. Så jag försöker, jag kan avsluta säsongen så bra jag kan. Jag har ingen press eller stress, jag måste leverera. Men nu känner man axlarna släppna, ja, men lätta lite. Så känner man att nu behöver man leverera. Det går fort och då känner man att det blir en helt annan glädje i det. Och då gör det också ännu lättare att prestera. Och det gräver mig lite, det gör det. Men ja, det är så med idrott.
Du har varit med på 3 Paralympics. Kommer det bli ett 4:e i Los Angeles om 4 år?
Jajamän, jag hade hoppats det nu. Men vi siktar 4:e. Jag har faktiskt ett litet mål att göra 5 Paralympics. Men vi tar USA att ta år efter år. Alldeles för pensionerad i friidrotten.
Så lågan, den brinner klart?
Ja, den brinner fortfarande klart.
Sa längdhopparen Tobias Jonsson som tävlar i T12-klassen för de som ser lite grann. Och som alltså får vänta på sitt 4:e Paralympics. Bara 2 synskadade idrottare är uttagna till Paralympics i Paris. Judokan Nicolina Pernheim-Goodrich och tandemcyklisten Louise Jannering, som vi hörde i ett tidigare nummer. Reporter var Mats Sundling.
En av de riktigt stora inom ögonforskningen har gått bort. Claes H. Dolban, som blev 101 år. Sedan många år var han bosatt i Boston i USA och under lång tid verksam vid Harvard-universitetet som professor i oftalmologi. Men han växte upp i Lund och utbildade sig till läkare vid just Lunds universitet, där han också disputerade med en avhandling om hornhinnan. Bernt Enger, professor emeritus i oftalmologi, minns honom.
Han var en mycket stor personlighet. Han var en utmärkt lärare och en briljant forskare. Han delade gärna med sig av sin kunskap. Det är inte alla i den här branschen som gör det. Många vill framstå själva som den enda som kan någonting, men det gjorde inte han. Han delade gärna med sig och blev på det viset en utmärkt lärare. Och sen han en mycket en briljant forskare också, hade fenomenalt fin överblick över det område han specialiserade sig på, hornhinnan. Han transplanterade hornhinnan.
Om man tänker på personer med en synskada, på vilket sätt har Claes Dolman hjälpt dem i deras sjukdom?
Han har utvecklat bra teknik för att ersätta hornhinnor när de blir skadade på ena eller andra viset. Och i första hand med en hornhinna som har tagits från andra avlidna människor. Alltså. Eller faktiskt en konstgjord hornhinna i plast som han har utvecklat. Och det är nog han själv sa en gång att han var mest stolt över att han hade lyckats med det. Det tog flera decennier att utveckla den Men nu är den godkänd av Food and Drug Administration, FDA, i USA som bestämmer om sånt. Så det tyckte han själv då en mycket stor framgång. Och det är det. Det är inte så extra många i världen som behöver det. De flesta går det bra med att göra en vanlig transplantation, gammaldags transplantation av hornhinna. Men det är någonstans i höjd med 20 000 patienter som har fått synen tillbaka med den här Boston K-Pro, som den heter. Den här protesen alltså. Och det är en mycket stor framgång.
Hur är han sedd bland ögonforskare i övrigt?
Ja, han har mycket högt anseende. Han anses vara den moderna hornhinneforskningens fader. Han har utbildat så där någonstans i höjd med 200 ögonkirurger. Och flera svenskar var där och lärde sig hur man opererar hornhinnor. Och jag var där, men det var inte hornhinnor som var mitt intresse. Men jag var där för att lära mig mer om det i alla fall. Så han är ju välkänd över hela världen och har fått mycket fina eftermälen. Både från Harvard och från andra ställen också. Och strax innan han dog, 2022 tror jag var, så var han nere i Lissabon och tog emot ett mycket stort internationellt pris för sin ögonforskning. Det heter Champalimaud-priset. Det är relativt nytt. Så det är inte lika välkänt som Nobelpriset, men det ligger i klass med det. Han är alltså väldigt högt ansedd.
Det sa Bernt Enger, som själv specialiserade sig på näthinnan i sin forskning. Och på Katedralskolan i Lund, där Dolman studerade i sin ungdom, finns Claes H. Dolmans premiefond som delar ut premier i naturvetenskapliga ämnen. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
Öppnat och stängt. I Höganäs har biblioteket stängt för flytt till det nya kulturhuset på Köpmansgatan, som även ska innehålla utställningslokaler och scen för uppträdanden. Invigning sker den 6 september. Tills dess håller Café Amanda i det gamla biblioteket öppet måndag till fredag 10-17 för tidningsläsning. Men för lån och återlämning av böcker hänvisas till biblioteken i Lerberget, Viken, Nyhamns läge eller Jonstorp. Ängelholm har begåvats med en restaurang inriktad på mat från Balkan. Den är döpt efter ägarens tidigare hemstad, Jakova, i Kosovo och heter Old Jakova. Adress Vaktgatan 24A. I Trelleborg har Algatans grill på Algatan 59 öppnat igen efter en kort tids stängning. Men med nya ägare och nytt namn, Kitchen Kings. Libanesisk frukost och libanesisk pizza, manakish, är nya inslag på menyn. Men även, som tidigare, hamburgare och kebab. I Lund har en ny italiensk restaurang öppnat, La Serrata, på Östra Mårtensgatan 6. De har öppet både för lunchgäster mellan 11.30 till 14 och kvällstid från 17 till 23. Och i Malmö har också restaurangen Jerk de Caribbean Cuisine öppnat i köpcentret Mitt Möllans Food Court. Där serveras jamaikanska klassiker som marinerad kyckling och currygeet. Adressen är Klasgatan 8.
Att skapa konst och se konst ska det handla om nu. Och hur man utvecklar sig som synskadad konstnär. Detta var temat i helgen när Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening hade 5 dagar på Furuboda folkhögskola med workshops i måleri, keramik och ullhantverk, föreläsningar och syntolkade konstvisningar. Och det är det största arrangemanget av det här slaget på många år. Det berättar Anne Måndotter och Liss Malmborg, som är föreningens ganska nytillträdda ordförande och vice ordförande. Ann först.
Det är ju första gången på många år i alla fall som vi har en sån här stor satsning på en aktivitet. Där vi har både skapande med professionella pedagoger till hjälp. Man får koncentrera sig på ett hantverk i ett par dagar så här. Och så samtidigt har vi ju vår gemensamma utställning här som vi ställer ut oss. Så att det ganska stort evenemang.
Utställningar i matsalen här på en vägg. Och väggen ser ut som en skånelänga. Vitt med röda bjälkar så hänger det tavlor på en lång, lång rad. Det här är medlemmarnas verk.
Ja, det här är ju ett gemensamt konstverk som vi började med för 2 år sedan. Och det är ett 3-årigt projekt. Så att det tillkommer hela tiden verk. Så det har kommit några nya nu när vi kom hit. Och nu är det ungefär 20 verk. Och alla är 30x30 deep edge-format. Sådana här lite tjockare dukar. Och titeln på verket är Tellus SOS. Eller Tell Us SOS. Så det är ju lite tema, biologisk mångfald, miljöhot. Så. Du kan se att vissa av bilderna är ju lite mer dystopiska, andra lite mer hoppfulla. Så.
Ja, det är en svart klippa i havet där de klättrar upp och står på höjden av klippan. Och sen vet jag inte om det är någon som är på väg ner där i havet. Men det är lite mörkare med en dödskalle där till exempel. Gemensamt projekt som pågår då fortfarande.
Ja, precis. Så det är 1 år kvar då på det här, de här 3 åren. Så att om 1 år så kommer konstverken återgå till konstnärerna. Och vi kommer väl ha någon utställning då där de som vill får ha sina tavlor till salu.
Synskadade konstnärer och konsthantverkare, hur många finns det i Sverige egentligen? Ni som vet.
Ja, vi, SKKF, har ju 36 medlemmar är det väl nu. Vi har ökat här bara senaste året. Ja, inför det här evenemanget så har vi även fått in flera synskadade stödjande medlemmar. För vi hade lite platser kvar då. Så det var ju kul att kunna erbjuda några fler att komma in och kanske bli sugna på att söka medlemskap. För vi har ju ett bedömningsförfarande för att bli medlem i SKKF och få vara med och ställa ut. Så vi har ju en jury som bedömer då arbetsprover.
Så man ska hålla en viss kvalitet?
Ja, precis.
En förening som har funnits i en 50 år ungefär. Hur är synskadade konstnärers och konsthantverkares ställning idag jämfört med bakåt? Har ni någon idé om det?
Ja, jag kan svara på den. Vi har en jubileumsbok som är på gång där man tar tillbaka i tiden 50 år tillbaka. Det fanns väldigt mycket mer konsthantverk på den tiden och det fanns utbildningar. Man kunde studera och få hjälp för att kunna försörja sig själv som synskadad.
Konstnärer och konsthantverkare?
Ja, ja. Det fanns verkligen kurser och utbildningar och stöttning från Arbetsförmedlingen också fick vi på flera ställen som vi såg. Men även att SKKF liksom gjorde egna kurser på folkhögskolor och keramikkurser och, så man skulle kunna försörja sig helt enkelt. Man hjälpte till att ta utställningshallar eller man hade någon butik i Stockholm och så vidare.
Det var mycket lättare att få bidrag till sånt för 30-40 år sedan. Och det är någonting som vi jobbar för väldigt mycket överhuvudtaget, att det här med konst och konsthantverk för synskadade ska få mera utrymme och mera stöd.
Jag gissar att det inte finns så många kurser kvar i konst och konsthantverk för synskadade på sig i Arbetsförmedlingen.
Nej, det är väl obefintligt vad jag vet i alla fall.
Samhället i övrigt?
Nej, det är ju svårt. Det är ju många som har vittnat om när vi har haft våra träffar och kurser och även under det här SRF Skapa loss-projektet där vi kom i kontakt med många medlemmar som inte är med i SKKF men som vill ägna sig åt skapande. Men man har stött på motstånd. Det är ju ett stort steg bara att ta, om man själv anmäler sig till en ABF-kurs eller så med blandseende. Men det är ju ofta, man väl tar det steget så möts man ju ofta av motstånd dessutom. Att lärare till exempel är väldigt osäkra på hur man ska bemöta en synskadad elev på en kurs. Och just som synskadad och dessutom då gå en skaparkurs, att anmäla sig till en keramikkurs eller något sånt. Det väcker ofta oro hos lärare.
Fast jag måste ju tillägga där att vi uppmuntrar ju våra konstnärer i vår förening att faktiskt ta sig till olika studieförbund och fortbilda sig, åtminstone träffa andra för att få upp sin kreativitet och skapa glädje, att dela den med andra, att man inte sitter hemma själv och att man utbildas. För det gör man oftast i grupp också, att när man möter andra likasinnade så kommer man igång. Jag har ju varit på flera keramikkurser och även målarkurser där jag har fått väldigt mycket stöd från de andra kursdeltagarna. Mm. Så även om det finns ett motstånd och en rädsla, så när du väl har kommit dit så brukar det lösa sig väldigt bra oftast.
Ja, och det är ju viktigt att personer kan få, alltså att vara med på en sån här aktivitet, en sån här kurs eller en prova på grej som SKKF ordnar eller som SRF ordnar bland andra synskadade, att få en inblick i något hantverk, då är det ju mycket lättare att sen gå på en ABF-kurs. Man har ett litet hum om vad det handlar om, man kan säga till läraren att jag har koll på det här och då vet vad man behöver för hjälp och sådär.
Jag kan ju nämna, vi har ju en ganska ny stödjande medlem här som inte är äldre än 30, då Maja har ju haft problem att liksom hitta var hon ska vara någonstans. Sin nisch efter att ha förlorat synen, så är det ju oftast var ska jag vara eller vad ska jag syssla med nu, vad kan jag klara av när jag inte ser. Och den rädslan har ju många när de förlorar synen, vad ska jag göra? Och det måste ju någon inom SRF faktiskt tar tag i. För kreativitet, det ger ju så mycket glädje. Det ger liksom så mycket glada endorfiner i kroppen. Och människor blir, ja men det är tillfredsställande. Och man blir, ja, positiv. Men samtidigt så är det bra att ha stöd med sådana när du gör dina misslyckande. Att man vet att man kan kasta det till sidan. Och att man kan fortsätta. Eller du målar över. Eller du skapar något nytt utav det du har. Att det är helt okej att göra fel. Eller inte vara nöjd. För det är oftast är det som händer när man har kunnat skapa någonting och varit väldigt duktig på någonting. Jag har målat jättefina detaljerade målningar och nu helt plötsligt kan jag inte det. Jag kan inte se. Så hur ska jag då skapa? Ja, då kanske det blir mixed media som vi har här inne. Men var hittar du en sån lärare? Nej, det är inte så lätt. Nej. Jag tror inte det finns några kurser i mixed media, utan det är ju konstnärer som finns ute i vårt land som är duktiga på det. Och då hittar vi ju en här som har hjälpt oss denna gången. Och det är ju verkligen fart i den ateljén.
Och det där är jätteviktigt att få hjälp. Att, om man har hållit på med någon typ av konstnärligt uttryck. Kanske målat eller tecknat eller så. Som är svårt att fortsätta med när synen försvinner. Att man får hjälp och hitta vägen till en ny form. Ett nytt skapande. Så var det ju för mig. Jag stängde ju av i många år. För att, ja, det var ju till och med innan jag förlorade syn. Så stängde jag ju av för att jag visste att jag skulle bli så fruktansvärt ledsen om synen blev sämre. Så jag förbjöd mig själv att måla och rita. Och hade inte en tanke på att det fanns andra material, andra tekniker att jobba i. Och sen när synen väl blev sämre, då hittade jag ju leran och ullen och alla andra taktila material. Och det var ju som en uppenbarelse. Liksom, jag kan ju vara en skapande människa.
Syntolkning av konst. Det är väl kanske inte så många som har erfarenhet av det här. Det har ni haft en del av under helgen där.
Ja, vi tyckte det var viktigt att framhäva detta under den här aktiviteten. Så igår hade vi syntolken Eva Håkansson med oss hela dagen. Och vi har även Lotta Svan här med syntolk. Och vi fick konst syntolkat på Vanås skulpturpark. Och vi fick våran konstutställning här syntolkad. Och sen hade vi ett samtal på kvällen kring det här med syntolkning av konst. Och det väckte väldigt starka känslor, förstod vi. Det är inte bara jag som tycker att det här var väldigt bra. Och många som inte har provat att ta del av syntolkning av konst tyckte att det här var verkligen någonting som öppnade deras sinnen och jättebra. Det var till och med så att folk var gråtfärdiga av glädje att upptäcka att man kan få en konstupplevelse genom syntolkning.
Jag måste också berätta att vi valde ju att ha den här en hel dag där vi pratar om syntolkning, där jag pratar om att man konsumerar konst. Och ska man kunna skapa konst så måste man kunna konsumera konst. Man måste kunna ha tillgänglig konst så att jag kan få inspiration till att kunna skapa själv. Och det var det jag ville väcka med en hel dag med konsumtion av syntolkning och att man verkligen visste att nu ska ni reflektera över det. Vad ger det? Ger det mer känsla? Ger det mer vad? Och det var en fantastisk dialog på kvällen där faktiskt folk riktigt grät. Alltså de var helt överlyckliga över att de hade fått ta del av vad de skulle kunna ha mer utav.
Och just också att det var kvalitativ syntolkning av utbildade syntolkar som kan syntolka konst. För det, en del hade ju tagit del av syntolkningar sådär, som någon gjorde som inte har riktig koll. Kan vara jätteduktig på konst och så, men är inte syntolk. Och då tror man att det här med syntolkning, det är ingenting för mig. Det ger ingenting. Och nu får ta del av professionell syntolkning av konst. Mm. Ja, det är så att jag börjar nästan gråta nu när jag pratar.
Vi får ju bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att göra detta. Och då måste vi ha rehabilitering in i det hela. Och jag tycker det är helt fantastiskt att egentligen göra det. Att få in rehabilitering samtidigt. Att jag kan påverka att någon kanske börjar använda käppen, vilket jag har fått. Vi kommer att prata om ledarhundar, vi kommer att prata om hjälpmedel och lite andra saker. Att man samtidigt ger verktyg till att faktiskt få ett bättre fungerande liv som synskadad. Att man försöker kombinera det. Och de här promenaderna ger diskussioner, och när man promenerar så väcker du mycket tankar och läkande processer. Det är fantastiskt. Så det är en av de sakerna. Och sen har du kreativitet. Vi valde en hel dag också med bara kreativitet. Där vi diskuterar vad är det som får dig att skapa. Varför skapar du? Och att man faktiskt reflekterar över vad det är som ger dig. Och om du upphör skapande, hur kommer du tillbaka med skapande? Så de dialogerna har också funnits med hjälp av Emelie Ånskog då, som är både skrivpedagog och konstpedagog. Mm.
Framöver då, framtiden och framåt, konst och konsthantverk?
Ja, under nästa år, 2025, så kommer vi uppmärksamma att det var 200 år sedan den första punktskriftsboken gavs ut. Så då kommer vi ha en ny sån här gemensam utställning som vi startar, som har då tema punktskrift. Och då kommer vi också ha ett gemensamt format, och så kommer alla få varsin punktskriftsbokstav att gestalta på något sätt. Och så tänkte vi att den här utställningen ska gärna gå runt i Sverige. Olika SRF-distrikt, bibliotek och så. Mm.
Gestalta punktskrift. Är den inte färdiggestaltad redan i punkter?
Det finns många sätt att göra punkter för det första. Mm. Men sen så kommer vi ha något tema då kring varje bokstav också. Så lite får bli cliffhanger.
Mm. Det finns utrymme för fantasin där.
Ja.
Sa Ann Måndotter och Lis Malmborg från Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. Vi ber att få återkomma till helgens praktiska skapande i kommande reportage. Reporter var Mats Sundling.
Så till sommarserien Skånska personligheter. Författaren Fritjof Nilsson Piraten föddes 1895 i Vollsjö och gick bort 1972 i Malmö. Jan Sigurd, produktiv författare han med, har tidigare skrivit en bok om piraten i Malmö och lägger nu sista handen vid en uppföljare som bland annat handlar om piraten i Lund. Vi ska strax träffa Jan Sigurd på Grand Hotel i just Lund för att prata om hans föregångare. Men först möter vi piratens alter ego Herman Lange, som i romanen Tre terminer, precis som piraten själv, läste juridik i Lund. Och här hör vi om hur han sitter på Grand, om än inte i någon fin matsal.
Vid pass klockan 10 förmiddagen satt kandidat Herman Lange på nedre Grand i Lund och drack en halv lageröl vid ett bord vars marmorskiva ännu hade ringar och flaskor och glas från föregående dag. Från tåget hade han gått direkt till källaren som han kände från gymnasisttiden som ett tillhåll där man inte riskerade att möta en lärare i det skick att han kände igen sina elever. I entrén eller nedgången strömmade dofterna från lokalens alla innandömen samman, och som dörren dit stod öppen fylldes rummet med ett ljumt stekos buret på svala fläktar av naftalin. Det äcklade över all beskrivning, men Herman höjde modigt sitt glas och drack av ölet som hade högre temperatur än källaren och verkade kylslaget med avsikt. Han hade sin frihet nu. Och detta var alltså friheten. En halv bir på en källare som stank.
Och det var alltså hit som piratens alter ego Herman Lange kom och skulle studera, och hamnade mycket snabbt i en karusell av många alkoholhaltiga drycker och fester. Men detta han tog in här på Grand Hotel.
Det var nämligen så att de hyrde ut rum till studenter billigt på den tiden. Och man kunde bo halvårsvis eller månadsvis eller årsvis i de här små rummen här uppe. Så att det var inget konstigt med det.
Piraten och Lund, du har skrivit om Piraten och Malmö tidigare. Och där kunde du intervjua många människor som mindes honom från den tiden. Vad kan man veta om Piratens tid i Lund i början av 1900-talet?
Jag har lyckats hitta människor som var med, inte då på början av 1900-talet, men som väl var med på 40-talet. Och 50-talet. Alltså då var han ju också en besökare i Lund. Så att visst finns det fortfarande levande vittnen, men inte från 10-talet såklart.
Vad är det du berättar för historia om honom i boken?
Jag ser ju Piraten lite som en romanfigur. Han är så tacksam att skriva om, för att varje ny informationsbit jag får tag i öppnar för ett nytt rum när det gäller förståelsen av hans person. Och jag är intresserad av komplicerade människor. De är alltid fascinerande, och eftersom jag är lite psykolog i botten, det var det jag läste vid universitetet, så har det intresset funnits med mig hela livet.
Och vad är det då för romanfigur eller nästan fiktiv figur han stiger fram som?
Han kan vara allt. Han kan vara ytterst servil, vänlig, kamratlig, omtänksam. Han kan också vara grym och hård. Och ibland kan man uppleva honom som kvinnofientlig. Och ibland får man bara kapitulera inför det faktum att han älskade kvinnor över allt annat. Han hade en väldigt bra relation till sin mor. Inte lika bra med sin far. Han hade många systrar. Och det är klart att det präglar en liten pojke, en gosse som växer upp med 5-6 systrar, som i hans fall, så innebär det att man blir lite grann av en prins i familjen och behandlas som något speciellt. Och därför blev han också ganska bortskämd och van att styra och ställa över sitt eget liv. Han hade väldigt integritet och var väldigt självständig och lite av en solist i allt han företog sig. Och såklart var det svårt att leva med en sådan.
Som jag uppfattar honom så byggde han en persona, den figur man känner igen med basken, och det finns Lasse Holmqvist-klipp där Piraten och Holmqvist står och pratar.
Har dina berättelser något verklighetsunderlag i allmänhet?
Ja, jag får väl säga det. Utan verklighet, ingenting. Det finns ingenting som inte har hänt, men det finns en hel del som aldrig har berättats.
Ja, och
jag skulle vilja formulera en liten sentens. Det är bara verkligheten som har rätt att vara fullkomligt osannolik.
Hans styvson har berättat för mig att när han kom i närheten av en radiomikrofon eller en tv-kamera, så blev han något stiliserad. Och så gör ju många människor. Det är ett kameleontiskt drag vi har. Vi tror att vi måste skärpa oss, och vi kan inte vara riktigt som vi är när vi är i vänners lag. Men annars tror jag ganska mycket att han hade samma sätt att prata, men kanske inte riktigt så utmejslat som när han berättar historier, till exempel i tv.
Så att när vi skulle till att gå så ville Sjödin bjuda på en sup i snickarbonerna. Och han plockade fram en liter brännvin. Och David Magnusson, lotskaptenen, sa att är det inte lite väl tidigt på dagen? Men Sjölin tyckte ju att dagen var långt liden redan och att det inte alls var för tidigt.
Han var van att trycka på varje ord, och han var tydlig och hade ju ett ordförråd som snarast liknade Shakespeares. Otroligt språkbegåvad. Han läste ju franska böcker obehindrat. Engelska såklart. Och han kunde prata en väldigt fin franska, har folk sagt mig.
När du läser Tre terminer som utspelar sig här i Lund, Känner du att det här är fabulerat, det här är piraten på riktigt så att säga?
Nej, det går inte. Det som jag själv skriver skönlitterärt så vet jag att en bok blir till vid ett skrivbord. Och det är ingen idé att fundera på var saker egentligen kommer ifrån. För man avbildar aldrig verkligheten som den är, utan allting är förädlat. Och man destillerar fram någonting som man tycker har en innebörd med få ord.
Destillerat, det är väldigt mycket sprit i den här historien. Man undrar om de var nyktra någon gång. Det är ett väldigt supande.
Dels kan man ju tycka att det var typiskt manligt, men då ska man hålla i huvudet att kvinnor syntes inte på restaurang själva eller sällan i grupp tidigt 1900-tal. Så att när piraten växte upp så var det en manlig sport att sitta på krogen och dricka. Och vi hade ju ett väldigt, alltså en utbredd alkoholism, ungefär som i Ryssland idag. Såklart dracks det en hel del och det ser man ju i böckerna. Jag tror inte han drack lika flitigt när han själv var student, för han lär ju ha tagit sin urkand som en av de snabbaste i Sverige.
Märker du att folk fortfarande känner till honom när du gör research?
Det där är en åldersfråga. De som är 45 och uppåt, de känner till honom. Och de som är mellan 50 och döden, de har ofta läst någon av hans böcker. Och alla har vi ju sett Stellan Skarsgård och vet att han spelade Bombi Bitt i den första tv-versionen.
Berätta nu om din dröm.
Ja, jag såg ett stort vitt moln. Och mitt i molnen var det ett hål. Och ut ur hålet kom en ängel med ett långt vitt skägg. Och han kom fram och tog mig i handen och drog upp mig genom hålet. Ja. Först så kom vi till en stor grön äng. Så var alldeles fullt med gula och röda och blå blommor på. Och sen kom vi till en bred å. Och fast det inte var någon bro över ån så gick vi högt över vattnet utan att bli ett dugg våt om fötterna.
Du vet, det är sådär intresse för piraten. Det är som att lära sig cykla. Man kan inte undo it. Man kan inte avlära sig från att cykla. Utan har man en gång börjat intressera sig så vill man veta allt och så tar det aldrig slut. Och det är det som är så roligt med honom, att han är så mångfacetterad och därför så fördjupas bilden hela tiden.
Vilka är facetterna?
Svårmodet, alla existentiella kriser och känslor som man själv delar med honom såklart. Och att han genomskådade både livet och världen tidigt, förmodligen i tonåren. Och den där, vi kan kalla det cynism, vi kan också kalla det klarsynen, den bar han ju med sig och den fick ju olika uttryck och den är ofta förklädd i svart humor.
Var hittar du den största svärtan i det han har skrivit, tycker du?
Mannen som blev ensam, en novell.
Och det ljusaste?
Det ljusaste är väl... Det är väl Bombi Bitt ändå.
När jag skulle lägga mig om kvällen så tyckte jag det fuktade från takskägget. Så jag tog min säck och flyttade den och lade den i skoven istället. På det viset kommer jag ligga i öster och väster, precis som en kyrka jag står. Jag tänkte att det var därför jag drömde som jag gjorde.
Har du kollat på hur miljöerna såg ut? Här går vi under kristallkronor och det är en del möbler som skulle kunna stå här på piratens tid i foajén till Grand.
Det ser väldigt likt. Och här är ett par pelare. Och de är faktiskt milstolpar i piratens äktenskapliga liv, kan man säga. Därför att en gång så stod han här och var lite på snusen. Och två damer kommer in. Och de tittar på honom och på varandra och fnissar och säger: är inte det kandidat Nilsson? Honom skulle man verkligen inte vilja vara gift med. Och så blev de det bägge två, i tur och ordning.
Och nu går vi ut mellan de här två verandorna.
Huset är från 1900, plus minus ett år. 89 kanske. Och det innebar att när piraten kom hit i början, då var det ju här ett nybyggt hus. Och idag tycker vi det är klassisk mark och ett av de äldre husen.
Ja, då var det modernt.
Ja, då var det modernt.
Vi svänger runt hörnet från Bantorget och Grands ståtliga gula tegelfasad med sandstensportal, eleganta glasverandor och hörntorn med toppiga tak och svänger in på Klostergatan, tidigare även kallat Bullis, på väg mot en lokal som var ett annat av Fritiof Nilsson Piratens och hans romanfigurers och litterära vänners vattenhål.
Här är vi framför Håkanssons.
Och så är det fik nu också.
Ja, precis. Här var det. De satt.
Oskar, innehavare till chokolateriet i Håkanssons konditoris tidigare lokaler, letar fram minnen från just Håkanssons.
Om en kaffe kostar 40 öre så var det nog ett tag sedan. En pilsner 40 öre.
Tårtor 20 öre, 15 öre, 10 öre, vin och bröd.
Det där ser ju nästan ut som piratens tid här.
Såna här marmorplattor på borden, va? Ja,
precis som nu.
Ja, bra underlag också om man skriver dikter eller essäer.
Den här byggnaden som jag har förstått har ganska mycket historia.
Det kallas för Bullis här ute. Bullis kom av det franska boulevard. Och det innebar att man strögade här på lördagen. Då gick man upp och ner för gatan här och försökte se tjusig ut.
Och då strögar vi också upp för Klostergatan.
Vi kommer strax fram vid ett hörn. Och i det hörnet satt en urtavla på en banklokal. Och det kallas för kritiska hörnan på hans tid. Och eftersom alla studenter i stort sett levde på växlar och lån, så var man tvungen att få underskrifter eller nya växlar undertecknade precis innan banken stängde. Och då gällde det att kasta ett öga på den här urtavlan och se att banken fortfarande var öppen. Och ibland så fick ju folk panik och kom springande här 5 i 3 eller när det nu var banken stängde. Urtavlan finns inte kvar tyvärr. Det här kallas ju för Vindarnas torg.
Platsen utanför domkyrkan.
Och enligt legenden så blåser det alltid här. Och det gör det nu också. En liten varm vind.
Har du någon känsla för vad du tror hur piraten skulle beskriva eller lägga märke till om man placerade honom idag på någon plats här i Lund? Bad honom titta sig omkring. Inte arkitekturen som är så lik, men vår tid.
Av de människor jag har pratat med så har en sak förvånat mig, nämligen att han var så öppen mot unga människor. Så han hängde aldrig upp sig på sånt där som att folk på 60-talet hade långt hår, killar till exempel, eller vissa kläder. Han såg förbi sånt där, så att jag tror han hade sett på det uppväxande släktet som han såg på sig själv och sina kamrater som... Helt enkelt några som brottades med att försöka bli vuxna och att hitta sin egen väg. Han hade stort hjärta för ungdomar. Vi kan göra ett stopp till så kan jag visa var jag såg honom.
På väg genom Lundagård. Lummigt och grönt.
Jag tror vi kom vandrande här vid kungshuset. Den som har en trappa som enligt legenden Karl den
12:e
red uppför. Men det där är nog en myt. Men hur som helst så går ju snacket till Lund och det är ju här myter frodas. Om vi nu går förbi detta vackra klosterliknande tegelhus så kommer vi till en fontän framför universitetshuset och det är grodor som spottar vatten eller inte kväker utan snarare kräker och det där ljudet, det är så typiskt för Lund, den här fontänen. Här kom vi, min familj och jag, för att lyssna på studentsångarna som skulle sjunga in våren på universitetstrappan. det var säkert samma ärende som piraten hade hit. Om mamma här ensam eller ihop med Sten Broman eller väntade på någon, det vet jag inte. Men han stod i alla fall alldeles själv med käppen och baskern och cigarrillen i mungipan. Jag gissar att det var i slutet på 60-talet, 68 eller kanske rent av 70, men någonstans kring de åren. Men här stod piraten vid den lyktstolpen. Och jag har alltid tänkt på när jag återvänt till platsen att han står väldigt nära den här statyn. Mannen som bryter sig ut ur klippan.
Vilket är precis som han gör.
Ja, och så har jag alltid tänkt på piraten. Han ansågs ha stenansikte och höll så mycket inom sig utom när han skrev det. Men som privatperson så var han svåråtkomlig, precis som mannen som är fast i sin klippa.
Men piraten kom ut ur den ibland?
Ja, det är väl därför han drack så mycket. För att få kontakt med barnet inom sig och den levande själen, skulle jag tro. Han var ju alkoholberoende i stort sett hela sitt liv. Från det han var advokat i 20-årsåldern så utvecklade han en alkoholism. Och det är klart att man kan se det som en klippa som man då och då gör. Försöker att bryta sig ur. Så att man kan tolka den här statyn på många olika sätt med hänvisning till piraten.
Att du har sett piraten, ja. Känns det som att sådär, han strök förbi, jag hade kunnat prata med honom men det blev inte av, eller hur såg det ut?
Jag var för ung och han var en mytomspunnen legend som min morbror hade pratat så mycket om och berättat historier om, och min pappa bara ryckte mig i armen och sa, titta, piraten. Och jag hade ju väntat med en man med lapp för ögat och träben och papegoja på axeln. Så jag blev ju nästan besviken över att det var en äldre man med kostym, fluga och basker och cigarrill i mungipan.
Jag tycker att läsa honom är som att gå in i en tidskapsel. Det är verkligen att komma till en annan tid, fast det är väldigt nära berättat om man hamnar i den tiden. Hur läser du honom?
Jag läser honom också som ett fönster mot en svunnen tid. Men jag kan säga att det sätt på vilket han påverkar mig idag, i nuet, är hans stilistik. För den är tidlös och där kan man hämta mycket. Både i ordförrådet och hur ordknappheten, trots att man har så många ord att spela på, så är han ordknapp och precis. Och sån lyckas han vara rätt igenom i allt han skriver. Varenda detalj är väg på guldvåg. Säga så mycket som möjligt på så litet utrymme som möjligt.
Det sa författaren Jan Sigurd, vars första bok om Fritjof Nilsson, Piraten, heter Kalla min barndom åter, Piraten i Malmö, och finns inläst som talbok. Sigurd har också skrivit Till bords med Piraten, och även den finns som talbok. Hans kommande bok ska heta Om en drunknad pirat i Kivik, Lund och Paris, och den beräknas vara klar i oktober. Och för den som eventuellt undrar över en motsägelse i inledningens kylslagna öl som var varmare än serveringsrummet, så betydde kylslagen dryck ursprungligen att den var ljummen. De äldre ljudinspelningarna var ur SVT-produktioner och reporter i Lund. Det var Dodo Parikas.
Och så har vi en rättelse. I sommarseriens förra avsnitt om den skånska personligheten Birgit Nilsson hade ett fel insmugit sig. Sångerskan Birgit Nilsson fick professorstitel 1998 och inget annat år. Evenemangstips. Runt om i landet arrangeras arkeologidagen den 25 augusti. Och denna temadag, initierad av Riksantikvarieämbetet, äger alltid rum sista söndagen i augusti. Det visas uråldrigt hantverk, anordnas föredrag och guidade visningar med mera. I Skåne kan man till exempel besöka Glimmingehus öster om Hammenhög och lyssna på ett föredrag 13.00 med doktoranden i historisk arkeologi Sara Williamson under rubriken Fest, fåglar eller försvar. Nya byggnadsarkeologiska rön om Glimmingehus. Och en timme senare 14.00 föreläser arkeologilektor Martin Hansson om maktens arkitektur på land och till havs. Det handlar om Glimmingehus och senmedeltidens krigsskepp. Biljetter måste förköpas via glimmingehus.ebiljett.nu och innefattar bägge föreläsningarna samt entré till borgen. Och det kostar 100 kronor, 80 om man är pensionär eller student. Barn och ungdomar går in gratis. Telefonnumret är 072 702 59 90. I Lunds domkyrka anordnas en temavisning med fokus på byggnadshistoria mellan 12.30 och 13.30 med domkyrkoguiden och arkeologen Melissa Isla Venegas. För mer information där ring 046 71 88 78. Och i Västra Nöbelövs byalags skola, adress Nöbelöv 97 Skivarp, är det program från 13.00 till 16.45. Det blir en rad föredrag om bronsåldershögarna i trakten 13.15 och därefter 13.55 om den unika balkåkratrumman, en rund metalltrumma med hål som en schweizerost på hjulformade ben. Och en flintsmed visar 14.20 hur man slår flinta. 15.30 är temat Söderslätts forntid och 16.00 hus och gårdar i och runt Västra Nöbelöv. På Regionmuseet vid Stora torg i Kristianstad blir det tre föreläsningar mellan 13.00 och 16.00. Ett om Göingejärn, järnhantering och samhällsförändringar i förhistorisk tid. Ett om hur Kristianstad kom till och hur dess stadsbild skapades. Och så ett om 3D-teknik som verktyg för att återskapa en bild av Dominikanerkonventet eller klostret i Åhus som idag är en ruin. Och alla arkeologidagens programpunkter kan man alltså ta del av nu på söndag den 25 augusti. Det är fri entré till allt utom Glimmingehus då. I Trelleborg är det Palmfestival helgen 29 till 31 augusti. Några exempel ur programmet. Den 29 klockan 18 till 23 kick-off kväll med Ola Selmén i festivaltältet. Den 30 spelar bandet Pericles på samma plats, start 21.00, insläpp redan 19.30. Lördag den 31 så går Trelleborgsloppet 9.30 till 12.30 genom staden. 12.00 spelar Kuststadens marschorkester med start på Gamla torg. I festivaltältet uppträder Dancefit 12.30, Elektra 14.00. Så kan det låta med bland annat Dotter och Frida Gren 15.00. Och Dotter återkommer 22.30 med DJs. För Selmén-kvällen, Pericles och Dotters kvällskonsert krävs biljett separat till varje. Priserna varierar mellan 150 och 645 kronor beroende på evenemang. Tixter säljer. Skymningsjazz i Kabbarp med bland andra Vivian Busek, Carl Martin Almqvist, Carl Winter, Johan Kolsot och Richard Malmsten blir det 30 augusti 1930 på Segers mat, Kabbarps smedjeväg 7-10 i Åkarp. Kulturcentralen säljer biljetter för 340 kronor fullt pris, 310 för pensionärer och 90 för den som ännu inte fyllt 18. Teateröppning, vilket innebär presentation av höstens program, kan man ta del av på Malmö Stadsteater 31 augusti. Både på Hipp eller Hippodromen på Kalendergatan 12 och på Intiman i samma byggnad som Malmö Opera. Och det är fri entré. På Intiman är det öppen repetition 14-15 av föreställningen Två systrar som handlar om sommaren då man var 16 år. Från 13.30 kan publiken fylla i frågeformulär om när de var 16 år. 11-16 är det öppet hus på Hippodromen där det bland annat finns möjlighet till ljudvandring om huset och att lyssna på låtar ur föreställningen Flickan från landet i hörlurar. 11.15 till 12.00 med insläpp från 11.00 är det öppen repetition av pjäsen Diktatorn som bygger på Charlie Chaplins klassiska film från 1940 med samma titel. 12.30 till 13.30 är det frågestund med teaterchefen Petra Brylander för att nu nämna något av programmet. Fika kan köpas i Hips Café in till entrén och de har öppet mellan 10 och 17. Malmö Stadsteater kan nås på telefon 040 20 86 00. Sveriges Radios utrikeskorrespondenter är på turné Sverige runt för att berätta om sitt arbete, sin vardag och sina erfarenheter. Enda skånska stopp är i Helsingborg och på Dunkers kulturhus 3 september 18-19.15 med efterföljande mingel mellan publik och panel fram till 20.00. Korrespondenterna i fråga är Marie Nilsson Boy, stationerad i Paris, och Ivan Garcia som finns i Colombias huvudstad Bogotá. Moderator är Peder Gustafsson, mångårig medarbetare på Ekots utrikesredaktion och tidigare korrespondent även han. Biljetterna är gratis men måste förbokas via Tixter eller hämtas på Dunkers, och det gäller att skynda sig. Malmö Live Konserthus och Malmö Symfoniorkester MSO startar säsongen 2024-25 som även är orkesterns jubileumssäsong den 5 september 19-21 under rubriken Stormen. Då spelas Dvořáks cellokonsert, Tchaikovskis Stormen och The Seahawk Suit av Korngold. Biljetterna kostar mellan 145 och 460 kronor beroende på var man sitter. Den 7 september 13.00 spelas enbart Tchaikovsky och Korngold. Den konserten tar 50 minuter och biljettpriserna då varierar mellan 145 och 245 kronor. Själva jubileumsgalan då MSO fyller 100 år går av stapeln januari 2025. Då spelas Mahlers första symfoni, ett nytt stycke av Ylva Fred samt Rolf Martinssons trumpetkonsert Bridge med Håkan Hardenberger som solist. Det blir 16 januari 19.00 samt 18 januari 18.00. Biljettinformation, Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00 och Tixter 0771 47 70 70. Kalendern för årets 35:e vecka börjar måndag 26 augusti som är östens namnsdag. I Perus huvudstad Lima där startar junior-VM i friidrott. Vi har en blandning av aktiva som är den absoluta världstoppen i sina respektive grenar. Det menar landslagsledaren Lisa Hannula Virving på Svensk friidrotts hemsida om junior-VM. Tisdag 27 augusti har Rolf och Raul namnsdag. Och onsdag 28 augusti är det dags för uppföljaren till OS i Paris, alltså Paralympics, för idrottare med funktionsvariation. Tävlingarna håller på till och med 8 september. Namnsdagsbarn är Fatima och Leila. Torsdag 29 augusti har Hans samt Hampus namnsdag. Och som en av de sista resterna av 1990-talets vattenfestivaler, eller Stockholm Water Festival, delas Stockholm Water Prize ut denna dag i närvaro av kungaparet. Årets pristagare heter Taikan Oki och är hydrolog eller vattenforskare vid Tokyo-universitetet och har bland annat undersökt det som kallas virtuellt eller inbäddat vatten, till exempel tänkt vattenåtgång vid odling och transporter och dess inverkan på beräkning av vattentillgången i världen. Fredag 30 augusti är Albertinas och Alberts namnsdag. Och den klassiska finnkampen i friidrott mellan Sverige och Finland avgörs under 2 dagar på Olympiastadion i Helsingfors. Sverige har vunnit de senaste 5 finnkamperna. Hon har skrivit ett otal kriminalromaner och både ansetts vara en mindre bra författare och fått med en bok på The Times lista över världens 100 bästa deckare och thrillers med sin kriminalroman Isprinsessan, den första i en serie som utspelas i Fjällbacka på västkusten. Hon skriver även böcker för yngre läsare. Nu fyller Camilla Läckberg 50 år. Lördag 31 augusti är den sista dagen i den månad som förr kallats både skördemånad och rötmånad. Denna dag är det dags för VM i spettkaka som avgörs under skördefest Kristianstad. Bakverken bedöms i två kategorier. Dels efter utseende och design, dels efter smak och textur. Och trots att det är ett världsmästerskap så kommer kombatanterna enbart från Skåne. Den amerikanske skådespelaren Richard Gere har bland annat spelat mot Julia Roberts i komedin Pretty Woman, som nog är den mest kända av Geres många filmer. Dessutom heter han faktiskt Tiffany, som var moderns efternamn innan hon gifte sig. Så det fullständiga namnet är Richard Tiffany Gere, och han fyller nu 75 år. Namnsdag, det har Arvid och Vidar. Söndag 1 september är den första dagen i höstmånaden som september ibland kallats enligt äldre språkbruk. Detta datum 1939, alltså för 85 år sedan, så gick tyska trupper in i Polen och andra världskriget var ett faktum. Samma dag föddes den blivande pianisten, kompositören, kapellmästaren med mera Carl Axel Dominik, som nu alltså fyller 85 år. Tillsammans med sin nästan jämnåriga hustru Monica Dominik är den musikhögskoleutbildade Carl Axel fortfarande verksam, bland annat med konserter. Och Samuel samt Sam har namnsdag.
Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Ängelholm Båsta som har en inbjudan till havsfiske på Öresund. Den är öppen för alla medlemmar i SRF Skåne. Torsdagen den 12 september klockan 13-17 med turfiskebåten MS Linda i Landskrona. Avgången är från kajen vid Hamngatan 6 i Nyhamn. Samling 12.30. Linda är chartrad och enbart medlemmar i SRF och ledsagare är med ombord på turen ut till djuphålorna vid Ven. Och i priset 300 kronor ingår en tallrik med varmrökt och gravad lax med potatissallad, blandad sallad, måltidsdryck och kaffe. Hyra av havsfiskespö med pilk och sillhäckla. Två extra matroser hjälper oss att rensa och filea fångsten. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa två personer vid behov. Du betalar först när du har fått din plats bekräftad. Och betalning sker till bankgiro 5972-8915 eller med Swish till 123-130-7214. Före aktiviteten. Viktigt att du skriver ditt namn och vilken aktivitet du betalar för. Anmäl dig till Ängelholm Båstad, telefon 0431-305969 eller via e-post till info@srfeb.se. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen den 1 september. Vi har 20 platser först i kvarn, gäller. Medlemmar utanför Ängelholm Båstad får resersättning från distriktet. Övriga skickar in reseräkning till Ängelholm Båstad. Skicka in dina resekostnader snarast. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0431-305969 eller via e-post till info@srfeb.se. Välkommen, hälsar Janne och Liss. Och SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till Diktatorn som syntolkas torsdagen den 3 oktober klockan 19 på HIP. Adressen är Kalendergatan 12C i Malmö och priset är 203 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18 då du får din biljett och mottagare och föreställningen varar i 2 timmar och 30 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 22. Och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Handling. En barberare är inkallad i ett stort krig. Han slår i huvudet och drabbas av minnesförlust. När barberaren efter flera år kommer tillbaka till sin frisörsalong har den galne diktatorn Hynkel tagit över makten och barberaren vet inte om alla förändringar som pågår. Diktatorn är en bitande satir över Hitler och nazismen. där Charlie Chaplin i den legendariska filmen spelade dubbelrollen som fattig barberare och diktator. När Diktatorn kom 1940 sågs den som en kontroversiell film och filmen hade svensk premiär först 1945. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast onsdag den 28 augusti. Och berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050. Senast måndag den 30 augusti. Skriv Diktatorn och namnet på deltagaren vid betalningen. Gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder också in hela SRF Skåne till 2 systrar som syntolkas torsdagen den 24 oktober klockan 19 på Intiman. Här är adressen Östra Rönneholmsvägen 22. Priset 203 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas 18.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar 2 timmar och 40 minuter med paus. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 22. Handling. Minns du sommaren då du var 16 år? Systrarna Emma och Amy återvänder till sitt barndomsparadis. En camping vid havet. Mycket är sig likt, men ändå inte. Föreställningen lyfter tankar om identitet och relationer och tar dig tillbaka till den tid då varje beslut kändes livsavgörande. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast torsdag den 5 september. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 senast tisdagen den 15 oktober. Skriv 2 systrar och namnet på deltagaren vid betalningen. Och för de medlemmar utanför Malmö så gäller att resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och så har vi ett referat från ett samarbete mellan SRF Skåne och SRF Halland. Den syntolkade buskisen Korvfabrikören med Claes Malmberg blev ett första steg i samarbetet mellan SRF i Halland och Skåne. Vi fick syntolkat en riktig buskis som inte spar på krutet. Detta blev möjligt genom nära kontakt mellan SRF i Ängelholm-Båsta och distrikt Halland. Den 11 juli reste 13 medlemmar från 4 lokalföreningar i Skåne tillsammans med 15 hallänningar i buss till Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Bussen hämtade skåningarna i Ängelholm, sedan via Laholm och Halmstad. Att samarbeta över distriktsgränserna, liksom mellan lokalföreningarna, kan både spara pengar på dyra bussar och göra utbudet på aktiviteterna större. Varje förening arrangerar då några aktiviteter, men de erbjuds till fler föreningar. Även aktiviteter med få intresserade i föreningen kan bli av, då fler föreningar erbjuds att delta, säger Marie Nilsson som representerar både styrelsen i distrikt Halland och även i Ängelholm-Båsta. Vi hoppas att samarbetet kan fortsätta, säger Lisbeth Malmborg, ordförande SRF Ängelholm-Båsta. Det är viktigt för synskaderörelsens framtid att vi samarbetar mer mellan distrikten, men också mellan lokalföreningarna. Vi har alla något att lära av varandra. Vi har några ändringar i den regionala busstrafiken. I Hörby påverkar ett asfalteringsarbete på väg 13, linje 469 och 470, som gör att 5 hållplatser är tillfälligt stängda fram till den 30 augusti klockan 16. Hållplats Fulltofta Riksvägen läge A och B stängs för linje 469 och 470. Resenärerna hänvisas till hållplats Hörby Magistergatan, läge A och B, cirka 3 kilometer söderut på Ringsjövägen. Hållplats Fulltofta Naturcentrum, läge A, stängs för linje 469. Resenärerna hänvisas till Ludvigsborg-Granliden, läge A och B, cirka 5 kilometer i nordvästlig riktning på väg 1341. Och hållplats Ramstorp-Fulltofta, läge A och B, stängs för linje 469 och 470. Resenärerna får istället ta sig till hållplats Ludvigsborg-Granliden, läge A och B, 2,9 kilometer i nordvästlig riktning på väg 1341. Även hållplats Kronekull, läge A och B, stängs för samma linjer och resenärerna hänvisas till samma hållplats som ovan, som ligger 1,6 kilometer bort i nordvästlig riktning på samma väg. Och till sist stängs också hållplats Ludvigsborg-Kvarndamsgatan, läge A och B. Även här hänvisas till hållplats Ludvigsborg-Granliden, läge A och B, cirka 500 meter i sydvästlig riktning på väg 1341. I Ystad gör ett vägarbete på Jennygatan som pågår fram till fredag 23 augusti klockan 16. Att flera busslinjer påverkas och 4 hållplatser är stängda för några stadsbussar och regionala bussar. Hållplats Stadsbiblioteket, läge A och B, stängs för linje 2, 301, 307, 337 och Skåneexpressen 4. Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats Ystad Arena, läge A och B, cirka 580 meter österut på Fridhemsgatan. Hållplats Ungdomens hus, läge A och B, stängs för linje 2. Istället får man använda sig av Ystad Arena, läge A och B, 200 meter i sydöstlig riktning. Även hållplats Östra skolan, läge A och B, är stängd för linje 3. Ystad station, läge B, gäller istället under denna tid och ligger cirka 400 meter i sydvästlig riktning på Österleden. Och till sist, hållplats Petrigatan, läge A och B, är stängd för linje 3. Istället hänvisas resenärerna till hållplats Ystad Arena, läge A och B, cirka 380 meter norrut på Fridhemsgatan. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Vi börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala som välkomnar till bowling. Hej, jag hoppas att det är fler än jag som är sugen på att komma ut och bowla en eftermiddag. I så fall ses vi lördagen den 14 september på O'Leary's med adress Fredsgatan 12 på entré vid Värnhem för en trevlig stund tillsammans. Vi ses innanför svängdörrarna senast klockan 13.30 och följs sen åt upp till tredje våningen. Vår bowlingtid börjar klockan 14 och då måste vi vara på plats och ha fått på oss bowlingskorna. Vi har bokat 16 platser och vi har ledsagare med hela tiden. Efter bowlingen stannar vi kvar och äter en bit mat tillsammans. Du kan välja fritt från menyn och de har både kött, fisk och vegetariskt, så något finns säkert som passar var och en. Priset för mat, bowling och sällskap är 200 kronor för medlemmar, övriga betalar 350 kronor. Hemresan kan beställas till klockan 17.30, men för att vara med på detta trevliga måste du anmäla dig senast den 30 augusti till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Betalning görs på bankgiro 192-9645 eller genom att swisha till 123-077-8050. Skriv ditt namn och bowling vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen eller om du har några frågor så ring Kristin Berglund på telefon 070 509 85 68. Väl mött önskar styrelsen genom Kristin. Så ett meddelande från SRF Nordöstra Skåne som bjuder in sina medlemmar till kamratträff onsdagen den 11 september klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan. Lasarettsboulevarden 6 i Kristianstad. Mats Pettersson föreläser om Kristianstads historia som skildras genom gatunamnsprofilerna. Ett avbrott för eftermiddagsfika. Det finns möjlighet att ställa frågor till vår föreläsare. Anmäl deltagande senast måndagen den 2 september till Knut Torstensson på mobil 0703 87 34 37. Om Knut inte kan svara, var vänlig anmäld på telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Och anmälan kan också göras på knut.torstensson@telia.com. Ange eventuell matallergi. Välkomna, hälsar styrelsen. Och så några meddelanden från SRF Västra Skåne som först bjuder in till cirkelgympa. Måndagen den 2 september klockan 14-15 i SRFs lokal. Det blir 7 gånger med cirkelgympa under ledning av Mikael Grönhed. Kursavgiften är 175 kronor för 7 gånger. Anmäl dig till kansliet senast torsdagen den 29 augusti på telefon 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till onsdagsträff. Och det är dags för bingo igen. Den 4 september klockan 13-15.30 i SRFs lokal, Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 30 kronor och bingobricka kostar 10 kronor per styck. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen till kansliet tisdagen den 3 september klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! SRF Västra Skåne har också ett meddelande om torsdagskurs. Start 5 september klockan 13.30 till 15.30 i SRFs lokal. Vi kommer att läsa om Sveriges landskap och om kända personer från de olika landskapen. Det är troligt att vi halkar in på andra områden när vi diskuterar under fikat. Kursledare är Ingeborg Ballhuisen och kursavgiften är 250 kronor för 10 gånger. Fikaavgift 30 kronor per gång. Anmäl dig senast onsdagen den 4 september klockan 12 till kansliet. Varmt välkommen! Och till sist så bjuder SRF Västra Skåne in till månadsmöte. Tisdagen den 10 september klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal. Här är fikaavgiften 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar med rapporter från sommarens aktiviteter. Vi får besök av Henrik Eld som ska prata om färdtjänst. Sista anmälningsdag är måndagen den 9 september klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mail srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkomna! Vi har en ändring i den lokala busstrafiken. Ett asfalteringsarbete i Eslöv på Trollenäsvägen gör att hållplatserna för linje 1 ändras tillfälligt fram till den 30 augusti klockan 16. Karlsrobadet läge A och B på Västergatan blir tillfällig start- och ändhållplats när 3 hållplatser på Trollenäsvägen stängs. Och hållplatserna som stängs är Vetegatan läge A och B, Husarvägen läge A och B och hållplats Kärråkra vårdcentral läge A och B. Och det här var allt från Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi hörs då är det torsdagen den 29 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!